Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Ja, god förmiddag. Jag heter Sven Lindblom och är programvärd idag. Och i studion sitter också kommunledningskontorets Lena Finne Jansson. Och idag ska vi prata om flyktingar och flyktingströmmarna till Örnsköldsvik. Och det innebär en del påfrestning på olika kommunala enheter i inledningsskedet. Men vi ska också hinna med att prata lite grann om den tillgång som vi bedömer att flyktingarna utgör både på kort och framförallt lite längre sikt här i kommunen. Välkommen Lena Finne Jansson.
Tack.
Jag går rakt på första frågan direkt. Hur många flyktingar har vi för närvarande eller asylsökande har vi för närvarande i Örnsköldsvik?
Mm. Om vi ser till början på året så den 8 januari fick jag statistik från Migrationsverket. Det är Migrationsverket som man har ansvaret under den här perioden när man är asylsökande. Om man inte hör till gruppen ensamkommande barn. Och då hade vi 975 personer som var i deras register. Ungefär en månad senare var det 920. Då hade en del av dem som hade fått uppehållstillstånd hade flyttat till en mottagande kommun. Och antalet platser som Migrationsverket har upphandlat eller skrivit avtal om ligger på ungefär 890. Beläggningen på de här platserna brukar vara 80-90%. Och den som då har följt med det här resonemanget så inser ju att ja, men vi har ju fler än vad vi har platser. Och i synnerhet om man tittar på beläggningen. Och det har att göra med att det är en ganska stor andel nu som egen bosätter sig. Flyttar in till vänner och släktingar under perioden som man är asylsökande och alltså inte väljer något av de platser som Migrationsverket erbjuder.
Man flyttar alltså in hos släktingar här och bekanta här i Örnsköldsvik då?
Ja, precis. Och om vi då tittar till var Migrationsverket har hyrt upp platser då i lägenhet eller via upphandling i tillfälliga anläggningsboenden så ligger de ju 3 mil utanför centrala Örnsköldsvik. Och några har egenbosatt sig även på de här orterna. Men den stora andelen, runt 100 egenbosatta, är inne i centrala Örnsköldsvik.
Så din erfarenhet är att de vill gärna bo i städer och centralt, flertalet?
Det finns de som faktiskt vill bo ute på de här ytterorterna. Där har man bostadsbrist. Mm. Så att det har varit diskussioner också med fastighetsägare om möjligheterna till att möjliggöra att de som har fått uppehållstillstånd kan hyra lägenheter i de här Mellansel och Björna, Långviksmon, Trehörningsjö och Gideå. Därför att man trivs väldigt bra på de här orterna och det är även de som flyttar in till centrala Örnsköldsvik när de har fått uppehållstillstånd så berättar det att man har blivit väldigt väl mottagen, man har blivit sedd och bekräftad, man har känt sig som människa utifrån hur man har mottagits av de här orterna, ortsbefolkningen under den här asyltiden.
Ja, då kommer vi in på det att det är inte bara kommunen som gör insatser utan det är också civilsamhället och privatpersoner alltså.
Ja, det är ju på det sättet att under asyltiden så är det Migrationsverket som har ansvar. Och det här utan det engagemang och den vilja som finns på orterna och av människor som reser till de här orterna så skulle inte mottagandet och bemötandet av de asylsökande vara så bra som det är idag. Så som kommunal representant är jag ju oerhört stolt över det Örnsköldsvik som jag bor i och får arbeta för. Och jag möter många människor när jag rör mig omkring i Örnsköldsvik som visar på vilket sätt vi ska möta varandra som människor. Och det innebär inte att de inte står upp för att vi ska ha ett laglydigt och tryggt och säkert Sverige. Så man ska inte förväxla det att man står för en viss, ett visst bemötande med det att man är flat eller naiv eller något sånt här. Utan man är väldigt tydlig med hur det fungerar på den egna orten. Hur Sverige fungerar, vad det är för lagstiftning som gäller i Sverige och att vi arbetar för att kunna betala skatt som upprätthåller det samhälle vi har valt att ha i Sverige.
Men vad roligt du säger det. Jag är ju personligen väldigt aktiv i ett av våra studieförbund och jag vet ju att studieförbunden är ju aktiva också med språkkurser.
Ja, och studieförbunden, där gjorde man ju glädjande nog en förändring så att studieförbunden får räkna de personer som har det som kallas LMA-kort. Alla asylsökande får ett kort som visar att de har anmält att de är asylsökande och som är en form av, det är inte ett äkta ID, man kan inte öppna någon bankkonton eller något sånt med det, men det här, det bevisar att man vistas så att säga lagligt i landet. Och då studieförbunden gör ju en oerhörd insats just inom det här med språk och med samhällsorientering och att skapa sysselsättning under asyltiden. För under asyltiden så är det i grunden egentligen som så att det enda de asylsökande har som uppdrag är att vara behjälpliga med sin egen utredning. Barnen har rätt till samma skolgång som alla andra barn och som barn räknas man tills man har fyllt 18 år. Så man får tillgång till förskola, grundskola och gymnasieskola. Men vuxna så har ingen ordnad sysselsättning. Så det som studieförbunden gör och det som enskilda individer, föreningar och så vidare gör när det gäller aktiviteter är oerhört värdefullt för både det fysiska och det mentala måendet bland de asylsökande.
Ja, jag vet att det görs många fina insatser. Det är det. Men det här är ju också en väldigt stor påfrestning då på, framförallt då på kommunens socialtjänst och kommunens utbildningsförvaltning. Om vi tar socialtjänsten, hur klarar man den här ökade belastningen?
Det var ju under väldigt kort period som det kom väldigt många människor. Man kan säga att där i augusti någonstans så började man se den här tendensen. Och fram till december så blev det ju över 160 000 då totalt som kom till Sverige. Under en sån kort period så kan man ju inte trolla fram socionomutbildade.
Nej.
Man kan inte trolla fram lärare med SFI eller svenska som andra språk. Svårt att få tag på goda män i den omfattningen som behövs. För det var ju många ensamkommande barn som kom. Så att det har varit en ansträngd situation för alla förvaltningar som blir direkt berörda och även de som är indirekt berörda. Och den ansträngda situationen fortsätter ju utifrån att de människor vi skulle behöva anställa, de är inte ännu utbildade. Och i många av de här, om man till exempel ska jobba som socialsekreterare och utreda ensamkommande barn, ja men då krävs det en nivå på utbildning att man ska kunna klara av det jobbet. Ska man jobba med svensk undervisning för invandrare, det är ju i nästa steg när man har fått uppehållstillstånd, det är inte under asyltiden, det är också en ganska lång utbildning. Så vi har kunnat lösa det. Men vi har inte kunnat hitta alla de kompetenser som vi skulle behöva för att känna oss trygga i ett långsiktigt perspektiv. När det gäller då till exempel då ensamkommande barn, att hitta lämpliga lokaler för HVB-hem är jättesvårt. Och det har inneburit att vi har fått upphandla platser på annan ort för att klara det uppdraget.
Utanför kommunen då?
Utanför kommunen, ja. Och det ställer ju då också krav på Ja, till exempel då socialtjänsten, utifrån att vi har ju ett ansvar att följa upp och sånt. Och är det barnen, eller de är ju hyfsat unga vuxna så att säga. De är ju, många av dem är ju mellan 16 och 18 år. Men där ska man ju följa upp att de har det bra och allting sånt här. Så det, är man då på en annan ort, så är det klart att det blir en längre handläggning och sånt. Så att det är tufft.
Ja, men det är klart att det måste vara tufft. Och särskilt om de upphandlas platser. Är det i Kramfors typ hos närliggande kommuner då? Eller?
Ja, i första hand försöker man ju hitta inom närliggande kommuner. Och under tiden då så försöker man hitta lösningar här på hemmaplan. Och det är väldigt höga krav om det ska vara HVB-hemsstandard. Stödboende är det lite lägre krav på. Och där är det som så att beroende på vad socialsekreterarens utredning säger, så placeras ju barnet på ett familjehem eller i ett HVB-hem eller i ett stödboende. Så att hitta liksom de miljöerna som vi får att fungera på ett bra sätt, både för omgivningen och för de som ska ha platsen så att säga, så är ett ganska svårt pussel att lägga.
Ja, du nämnde att det kom drygt 160 000 till Sverige förra året då, och nu är flyktingströmmen nere i kanske 1 000, 2 000 i veckan. Mm. Men det blir ändå uppåt en 70 till 100 000 på ett år. Mm. Väntar du fler flyktingar till Örnsköldsvik också då?
Det som kan begränsa hur många som kommer till Örnsköldsvik, det är ju om Migrationsverket hittar lämpliga boenden. Migrationsverket vill helst hyra upp lägenheter. Därför att de ser att dels är det rent kostnadseffektivt bra. Men det är också utifrån att när man bor i en lägenhet, så då lagar man sin egen mat och sånt här. Så man har mer sysselsättning. Det är mer likt ett vanligt liv. Sen får man ju dela den här lägenheten ofta med personer som man inte känner. Är den tvåa så ska det vara 4 personer minst som bor i den här, 2 per rum. Och det är inte sagt att de 4 som placeras i den lägenheten talar samma språk eller kommer från samma kultur och så vidare. Tillfälliga anläggningsboenden, där upphandlar man hela tiden boendeplatser nu. Och nu är det ju många sådana platser som vi ska ha turister under sommarsäsongen, alltså som under vinterhalvåret har varit uthyrda till Migrationsverket. De ska ju tömmas, och då letar de efter platser över hela Sverige så att de ska kunna förflytta de människorna som finns på de här typ campingplatser och sånt här till andra boenden. Så att det kan komma betydligt fler till Örnsköldsvik om Migrationsverket hittar fler lägenheter och fler tillfälliga anläggningsboenden som de kan hyra upp. Och sen så vet vi ju inte hur egen bosättningen kommer att se ut. Vi räknar i våra scenarier och planering, så räknar vi mellan 1000 till 1200 asylsökande. Och vi räknar med att utifrån att det finns ett kommer att vara, eller utifrån den information vi fick i slutet på 2015, att antalet platser för ensamkommande barn i Örnsköldsvik ska vara 201. Det tilldelas varje kommun hur många man ska ta emot i den gruppen. Så räknar vi med att det kan vara uppåt 300 ensamkommande barn per år som vi ska kunna möta upp behoven och ordna skolgång och boende och en bra introduktion till Sverige för. Och sen så andelen som får uppehållstillstånd. Och där räknas ju då också in de ensamkommande barn som får uppehållstillstånd, anhörig, invandringen eller anknytningarna, och kvotflyktingarna som har ett uppehållstillstånd när de kommer till Sverige. Och sedan de asylsökande som har fått uppehållstillstånd och som väljer att bosätta sig i Örnsköldsvik. Det var 2015, så var det 339 personer som hörde till den gruppen. Så vi tror väl att ungefär den nivån kommer det att fortsätta på. Så i vår scenarioplanering framåt, utifrån vilka utmaningar vi ska kunna hantera i kommunen, så räknar vi liksom med den inströmningen. Kommer det ännu mer, för att Migrationsverkets gaffel är ju i deras scenarioplanering är ju mellan 70 000 och 140 000. Mm. Det är en ganska stor gaffel. Så då får vi se vad resultatet för Örnsköldsviks del blir. Och mycket har ju att göra med i vilken takt Migrationsverket kan upplåta platser så att inte sådana med uppehållstillstånd bor på asylplats. Så att alla som har fått uppehållstillstånd skulle det vara viktigt att de får en mottagande kommun eller får en kommun där de kan bosätta sig.
Men du har alltså de som har fått uppehållstillstånd nu då, som finns på asylboenden idag.
Mm, mm.
Hur många var det, sa du det var?
8 januari var det 75 personer i Örnsköldsviks del.
Som redan har fått uppehållstillstånd.
Ja, och som väntar. Och där är det på det sättet att det finns två vägar då att hitta någonstans att bosätta sig. Är man i arbetsför ålder så är det ju Arbetsförmedlingens etablering som vi tar vid när man väl har bosatt sig. Så alla som har fått uppehållstillstånd, de går via Arbetsförmedlingens bosättningsenhet som då försöker matcha personer med uppehållstillstånd med en mottagande kommun. Och då erbjuds individen eller familjen som fått uppehållstillstånd den kommunen. Och då har man egentligen, tackar man nej då, så då får man själv köta sin bosättning. Så det är ganska tufft att man får ett alternativ och annars måste man försöka själv hitta en lösning. Det är det som kallas för anvisningsbara platser i byråkratspråk. Det är det som man avtalar mellan länsstyrelse och kommun. Och bakåt i tiden så har det för Örnsköldsviks del varit fråga om 70-100 platser. Ibland har det legat på över 100 utifrån att det har varit lite svårare situation. Och vad det antalet anvisningsbara platser för Örnsköldsviks del ska bli 2016 är inte riktigt bestämt ännu. Utan länsstyrelsen kommer att få länstal och ska sedan då skriva avtal på kommunnivå. Men sen kan man ju också egen bosätta sig. Mm. Och det är ju det som har hänt. Om vi tänker nu 2015 års siffror så hade vi ju då 70-100 anvisningsbara platser. Men antalet individer med uppehållstillstånd som bosatte sig i Örnsköldsvik var 339.
Mm.
Och diffen där är ju utifrån det att en del kommer via ensamkommande barn, en del via anknytning. Men andelen som egen bosätter sig, det låg tror jag på, om jag inte helt missminner mig, så var det ungefär 200 som egen bosatte sig.
Som lyckas skaffa bostad i Örnsköldsvik på egen hand.
Ja, precis. Och där får vi ju då en befolkningsökning. I dagens tidning så stod det ju om att vi har ökat med var det över 300 individer.
Över 300. Vi ökade mest i hela länet.
Ja, och nu är det ju som så att länet ökar folkmängd från att i många år visat tapp. Det var väl i fjol som var första gången som det svängde uppåt.
Mm. Vi får ångra nu att vi rev hyreshus i Husum och på en del andra platser i kommunen.
Det är ju alltid svåra beslut för kommunen. Det är ju samma sak som att vi förtätade ju skolorna utifrån att det blev mindre klasser och sånt här. Men samtidigt så kan ju inte ett samhälle bygga för att det ska bli sådana allvarliga konflikter någonstans i världen. Och tomma hus blir ju i dåligt skick.
Mm.
Så är det. Så att det är inte sagt att de skulle... Renoveringskostnaderna kan bli ganska höga på den typens hus också. Mm.
Ja, jag heter Sven Lindblom och jag pratar med Lena Finne Jansson från kommunledningskontoret om flyktingmottagandet i Örnsköldsvik. Och nu kommer vi in på skolan. Barnen har ju rätt till skolgång enligt EU och enligt olika reglementen. Så hur klarar vi det då?
Mm. För skolan så blir det ju också en utmaning, dels utifrån att man har jobbat mycket med att anpassa lokalerna utifrån det som man kunde förutsäga när det gäller elevantal och liknande. Sedan också utifrån det att få tag på behöriga lärare som är legitimerade. Så att där har vi ju samma det här med kompetensförsörjningen för det här. Och sen är det ju då också att ha kulturkompetensen och tillräcklig språkkompetens för att kunna möta de här grupperna. Skolan har gjort ett fantastiskt jobb, precis som socialtjänsten och de andra verksamheterna som är berörda. Och det har blivit som köer utifrån att man inte har kunnat hitta lösningarna direkt så som man skulle önska. Men man har arbetat professionellt och man har också tänkt på de barn som redan finns i skolan. Alltså, det är ju i och med att det blir så mycket fokus på den asyl- och flyktingsituation som vi kom in i, där man fick ta till bruk en hel del av krisberedskap och sånt, även om vi betecknade mer som en ansträngd situation än den typens kris som det är ifall det skulle vara en stor översvämning eller så. Så det här i kommunen så månar vi ju om alla. Vi månar om våra ideella krafter, vi månar om alla de barn som gick i skolan redan innan den här asyl- och flyktingsituationen. Vi månar om äldre och att de unga ska komma i arbete och så vidare. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, att kommunen månar om alla människor som är bosatta i Örnsköldsviks kommun. Mm.
Skolan är ju ditt favoritområde, har jag förstått, eftersom du har varit rektor också. Hur gör man då? Integrerar man barnen i befintliga klasser eller är det specialklasser för flykting- eller asylsökandes barn?
Skolverket har ju kommit med ganska tydliga riktlinjer som man ska följa. Bland annat så ska man ha ett ankomstsamtal. Rektorn har en stor roll när det gäller ankomstsamtalet. Man ska kartlägga var barnet befinner sig, liksom rent kunskapsmässigt och så. Och så ska man då anvisa en klasstillhörighet till barnet. Sen kan man ha den här typen språkintroduktionsklasser för att man ska underlätta övergången till den vanliga klassen. Men varje barn ska liksom ha en individuell plan för hur man ska integreras i en vanlig klass. Kommer det väldigt få barn, så då går det ju enklare utifrån att man måste ju tänka på hela klassen. Kommer det väldigt många barn, så då måste man ju tänka till att i vilken takt liksom blir det bra för alla. Och den här individuella planen blir ju nyckel då till att det ska vara bra för både det barn som ska börja i klassen och den klass som man ska börja i. Och vissa klasser så har man nått taket för hur många man kan ta emot. Och då jobbar ju bildningsförvaltningen med lösningar när det gäller den delen.
Vi ska prata lite mer om skolan, men nu vet jag att du vill spela en låt för våra lyssnare.
Ja, och jag valde Stormskärsmaja därför att många av dem som kommer hit, som har följt rapporterna och bevakningen på de här frågorna, kommer över Medelhavet i stormigt väder. Och Stormskärsmaja är ju skriven utifrån, det är en fiskefamilj så att säga, ja. Ute på en ö. Och jag tycker att den musiken är mäktig.
Thank you.
Ja, ni lyssnar på Örnsköldsviks närradio, Radio Nola Skogs. Och jag sitter i studion här med Lena Finne Jansson från kommunledningskontoret. Och vi var inne på skolgång för flyktingbarnen här. Du pratade då om vikten av introduktionssamtal med varje barn, varje elev. Det gäller ju att se varje individ, förstår jag.
Mm.
Har vi kapacitet att klara det nu då i kommunen?
Man arbetar ju hela tiden för att hitta en optimal och effektiv lösning. Det som jag ser som ett otroligt plus när det gäller då om vi tittar just på skolgång och sånt. Det är ju det att vi har rektorer som är väldigt välutbildade. Vi har många lärare som är erfarna och som är väldigt professionella. Så jag känner en stor trygghet i att tillsammans med elevhälsan, tillsammans med flerspråkigt centrum som finns på vuxenutbildningen, där man har ansvar för då lärare i modersmålet och studie- och yrkesvägledning på modersmålet och integrationsstödjare. Att de tillsammans kommer att hitta någonting så att såväl de som kommer hit som de som redan går i skolan ska uppleva att man når måluppfyllelsen för skolgången. Sen så är det ju som så att när det kommer så många på så kort tid så går det inte att rekrytera enbart behöriga lärare därför att de finns inte det. Utan där behöver det ju utbildningsinsatser. Men med bra stöd från de professionella som finns runt barnen så tror jag ändå att vi kommer att kunna klara situationen på sikt. Det är ansträngt läge i alla våra i alla våra rapporter till länsstyrelsen som ska sammanställa hur det är och allt sånt, så är det ansträngt läge när det gäller just liksom personal och lokaler, när det gäller förbildning för socialtjänst, när det gäller goda män och så vidare. Så att det här är, det är inte som så att det är rosor och enkelt och glatt på det viset. Men det är inte som så att vi är desperata och tror att vi håller på att drunkna eller något sånt. Det är det inte. Det är ett ansträngt läge som vi kan klara av att arbeta med utifrån att vi har en bra plattform med många professionella.
Mm, men det är ju bra att du ser optimistiskt på det hela. Men rent praktiskt ändå, jag vet att i Gido är det ju många flyktingar på flyktingboenden. Bussas de in till Gido och skola då, elever där?
Ja, man har rätt till skolskjuts. Att gå i skola är frivilligt. Så Migrationsverket frågar först föräldern att vill, ska ditt barn gå i skola? Är det som så att föräldern säger ja, då skickas en avisering till Flerspråkigt centrum. Det är den rutinen vi har hos oss. Så det kan se annorlunda ut på andra kommuner, och då får kommunen för första gången kännedom om att den här familjen med det här barnet finns i kommunen. För det är ju också som så att alla asylsökande, det går ingen lista till kommunen att nu har den här personen kommit hit och bor där, utan det är enbart de skolbarn som finns som vi har kännedom om, och då givetvis deras vårdnadshavare. Och då ordnar Flerspråkigt centrum ett första samtal där de berättar om hur skolan fungerar och allting sånt här. Och då har de någon som kan språket med sig, den som kallas då integrationsstödjare. Och så planerar man för det här första mötet då med ansvarig rektor, om det är ett barn som ska börja i grundskola eller gymnasieskola. Och datum för ett ankomstsamtal. Och sen har då rektorn ankomstsamtal. Och så börjar då den här kartläggningen då. Och när man då börjar skolan så har man rätt till skolskjuts och man har rätt till skollunch och allt sånt. När det gäller förskolebarn, då är det samma kösystem som för alla andra barn. Och då försöker man då inom 4 månader då samma liksom rutin som när det gäller alla andra förskolebarn, ordna en plats på förskola. Så man har ingen förtur för att man är asylsökandes barn, utan det är samma rutiner som för andra. Och då hjälper integrationsstödjaren till med att fylla i den här blanketten och att den skickas rätt och sånt, så man kommer in i det här kösystemet. Så att man tar sig till skolan och där finns då ett ordnat mottagande och så. Nu kommer ju bildningsförvaltningen att ordna särskilda mottagningsenheter där man då ska kunna snabba upp själva kartläggningsfasen. Där det då är sådana som är specialiserade på just den biten som kommer att arbeta då.
Så räcker skolan i Gideå till rent fysiskt? Har vi klassrum så det räcker, och lärare så tillgängliga där då?
Jag kan tyvärr inte exakt hur det ser ut på varje skola, utan jag kan bara på det övergripande läget, och där är det rent övergripande så är det en ansträngd situation. Så att exakt hur det ser ut i Gideå, det kan jag tyvärr inte.
Jag tog det som exempel eftersom vi har många som kommer just till den kommundelen.
Ja.
Du har ju en positiv grundsyn, förstår jag, och det har ju jag också. Mm. Naturligtvis kommer de här flyktingströmmarna, invandringarna, att vara positivt för Sverige, och åtminstone på några års sikt. Mm. Hur ser du på det?
Ja, så ser man på hur utbildningsbakgrunden ser ut på de som kommer, och ser vi på liksom åldersfördelningen på de som kommer, så är det som så att då blir vi vinnare om vi klarar av att stå för ett bra mottagande och en bra introduktion till Sverige. Jag ser fram emot det, dels att få jobba med de här frågorna och knäcka den här nöten tillsammans med andra. Mm. Men också utifrån det att det kan innebära, om vi lyckas med det, så kan det innebära för mig personligen att när jag är sådär 30 år äldre än vad jag är idag, så kanske någon kommer från hemtjänsten och jag kan visa bilder på mina barnbarn och barnbarnsbarn för den personen rent rent fysiskt att prata. För vi kommer att ha en utmaning med tillräckligt med händer i vården och i många andra yrken. Det har ju också betydelse för kompetensförsörjningen för vårt näringsliv. Bland de som kommer finns det många inom IT-branschen. Vi har många inom hälso- och sjukvård. Mm. Vi har sådana som har varit lärare i sina hemländer och har en lärarexamen med sig. Vi har sådana som är specialister inom vissa områden. Det är ungefär 30% av dem som går på SFI som har en akademisk utbildning bakom sig. Ungefär 30% har en yrkesutbildning. För vi behöver ju också sådana med som har olika. Vi behöver också eltekniker och VVS-tekniker och den typens yrken. Så att det här lyckas vi kraftsamla till att vända det här till något positivt. Så då tror jag att Sverige kan vara en av dem som går som med en tillväxt och en kan behålla sin inriktning när det gäller välfärdsnivå och sånt i jämförelse med andra EU-länder. Och det tycker jag är oerhört kittlande att få vara med och jobba för.
Jag är ju övertygad om att Angelica Merkel i Tyskland har samma uppfattning. De tog ju emot 1 miljon invandrare under fjolåret och ser det som positivt för det tyska samhället på sikt. Så att du delar hennes uppfattning?
Jag delar hennes uppfattning och jag måste säga att jag hoppas att hon orkar vara så här tydlig även framöver. Med tanke på hur hon har arbetat både under den här ekonomiska krisen och under den här asylflyktingtillströmningen så är jag faktiskt, jag delar inte alla hennes åsikter så det är inte som så att jag köper allt hon säger, men jag måste säga att jag tycker det är beundransvärt att hon klarar av att hålla sig rakryggad i en sån här tuff värld.
Ja, hon är kristdemokrat, men vi behöver inte gå in på partipolitiska värderingar i det här programmet, tack och lov. Utan vi kan tycka att tyskarna har gjort det bra. Vi var inne på skolgång. Det som inte ligger lite grann utanför EU, utanför asylsökande, är ju EU-migranterna. Där har ju Ingvar Byström överklagat att de skulle ha rätt till skolgång. Hur ser du på EU-migranterna? Det är egentligen inte dagens ämne, men ändå. Mm.
Där delas ju hur man ska se till exempel på skolgången. Det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Och det delar också rakt igenom politiska partier. Och i Örnsköldsvik så har det också varit en rejäl debatt kring det här med möjlighet till skolgång. Ifall det skulle komma barn med de här EU-medborgarna som lever i en utsatt situation. Som bland annat försörjer sig genom att tigga i Örnsköldsvik. Vi har inte ännu blivit försatta i den situationen. Och det här överklagandet det avslogs ju så att säga. Ja. Så att vi har rätt att ta den typens beslut i kommunen. Och det är bra att ha med sig. Inställningen har varit, och där och nu talar jag mer utifrån en personlig syn. Det är väl en av de sakerna där jag blir mer politiker än vad jag är tjänsteman. För mig så är det väldigt starkt förankrat att barn ska ha möjlighet att välja sin egen framtid. Och jag har väldigt svårt, jag skulle ha väldigt svårt, jag är ju utbildad både lärare och rektor och jobbat som begedera. Att stå inför en klass och säga att det är jätteviktigt att gå i skola. Men de där barnen, de är det inte viktigt för. Det blir liksom en inre moralisk konflikt. Så här går jag från att vara tjänsteman till att vara mera politiker då. Bra. Och det är jag tydlig med också när jag lägger fram ett sånt här ärende. Att här får ni som politiker passa upp här. Att här är jag inte riktigt. Här talar jag också utifrån en inre syn på barns rätt att kunna välja sin framtid. Jag tycker skolans uppdrag att vara en möjlighet för barn att kunna se sina förmågor och att kunna utveckla dem och att kunna välja vad de vill arbeta med i framtiden är oerhört viktig. Och då gör jag ingen värdering i att det skulle vara bättre att vara läkare än att vara eltekniker eller något sånt här. Utan det har att göra med att man ska ha möjligheten till ett eget val vad det är man vill jobba med.
Ja, innan vi gick in i studion så sa du också, som jag tog till mig, du har utvecklat lite grann din personliga syn på EU-migranter och människovärde och så. Och, ja, vi talar ju alltså nu om de som sitter och tigger utanför butikerna för att gå rakt på sak.
Ja.
Och då sa du?
Ja, då sa jag det att i Sverige så står vi för ett visst typ av bemötande när det gäller människor. Och vi kan allihopa se en annan människa i ögonen och leva enligt och hälsa. Sedan huruvida vi då känner att vi vill ge en slant i munken eller om vi vill hjälpa via organisationer som är aktiva här lokalt eller om vi vill hjälpa i deras hemländer, det får man göra ett personligt val, för vi kommer att göra olika val beroende på vad det är för erfarenheter vi själva har, var vi liksom vill göra en insats. Och det här, men vi både när det gäller den här målgruppen och när det gäller att möta människor, så är jag väldigt stolt över att vi har det synsättet att vi ska möta andra med respekt. Och det återfinner vi också, eftersom vi pratade nyss om skolan med skolgång och sånt här, i det antimobbingarbete som vi ska bedriva. Alla barn ska bli sedda och bekräftade. Man ska inte frysas ut eller befinna sig i den typens utanförskap. Och det arbetar man för i skolan, man arbetar för det i civilsamhället och sånt. Och jag tycker det är väldigt vackert.
Det var så bra sagt, så jag tycker att du ska få spela en låt för våra lyssnare.
Ja, då har jag valt Lale, och det är också Sam Dayang, och det är då också utifrån den här resan som många gör, och också utifrån det här med att hon talar om att bära andras berättelse. Många av de här som flyr, deras byar och deras städer är ju bombade. Deras berättelse från hemlandet, hur det var och allting sånt, att det finns någon som kan föra det vidare och berättelserna om dem som de har förlorat.
I will tell your story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Oh,
Ja, jag heter Sven Lindblom och ni lyssnar på Radio Nola Skogs. Och jag sitter i studion med Lena Finne Jansson från kommunledningskontoret. Och vi pratar om flyktingströmmarna till Sverige och i synnerhet, men framförallt till Örnsköldsvik. Och du Lena, du nämnde tidigare i programmet att 30% av de som kommer som asylsökande har ju en akademisk examen. Och den andra kan ju vara utbildade på annan nivå. Nu finns det ju faktiskt, ser ut i dagarna som det kanske var en fred i sikte i Syrien, som är ju det största utvandrarlandet. De flesta kommer ju från Syrien för närvarande. Om jag ska säga vända på kuttingen, tror du att vi får behålla de akademikerna och andra yrkesutbildare nu och bygga upp Sverige, eller tror du de väljer att flytta tillbaka och bygga upp sitt gamla hemland om det blir fred?
När man pratar med de som kommer hit så väldigt många drömmer ju om att åka tillbaka och bygga upp sitt land. Så om det skulle bli möjlighet alldeles liksom inom närtid att åka tillbaka och bygga upp sitt land och sånt här, så är det säkert många som väljer det. Man kan ju ha släktingar också kvar i närområdet. Alla har inte fått sin familj hit heller. De här tuffare reglerna för uppehållstillstånd gör ju att det är mycket svårare att kunna söka sin anknytning. Men sen om det tar lite längre tid, så då hinner man rota sig. Och synnerhet om man har barn här, så hinner de rota sig. Och då är det ju fullt möjligt att det som man åker tillbaka för att bygga upp ett sommarställe.
Ja.
För det är lite så vi fungerar som människor. När det har gått tillräckligt lång tid så har vi omprogrammerat oss på något vis till det som vi lever i. Och tycker vi att ja, men vi vill leva i ett land som Sverige med jämställdhet, med aktivt arbete kring tillgänglighet och till demokrati och mänskliga rättigheter och sånt. Sen vet vi ju allihop att vi inte är världens bästa på alltihop och sånt, så man får ju ha en viss ödmjukhet också. Men det här, då kanske det inte är så lätt att flytta tillbaka längre. När jag har pratat då, nu blir det ju med enskilda personer och inte ett forskningsunderlag eller statistiskt korrekt underlag. Men när man pratar med de som har varit en längre period i Sverige, så visst har de en längtan tillbaka till sitt hemland. Men att bosätta sig där, det är man inte lika säker på. Utan det blir mer att åka hem och hälsa på och en nostalgi kring det som har varit.
Nu jobbar du ju på kommunledningskontoret och har en övergripande ansvar. Men som du nu pratar så verkar det som du får tid med att prata med enskilda människor också ibland.
Jo, privat så Jag är ju inte engagerad på de här asylorterna, men privat så möter jag ju en hel del tillhörande de här målgrupperna utifrån det arbete som görs där jag är bosatt, så att säga. Och sedan så åker jag ju också ut på orterna och träffar människor och sånt här. Så att jag sitter inte på mitt, ja, vi har ju ett aktivitetsbaserat arbetssätt, så jag kan ju inte säga att jag har ett kontor inte, men jag sitter liksom inte där i min stol, utan att träffa vardagen. Och sen träffar jag ju regelbundet de som jobbar ideellt i de här sammanhangen och får väldigt mycket input från det hållet. Och så har vi ju inom kommunen nätverk, och vi har med andra offentliga aktörer och sånt. Så det blir ju en ganska stor ansamling av uppgifter och så här. Sen hoppas jag ju att det ska bli fred på jorden. Därför att krig är grymt på alla sätt och vis. Och sen så hoppas jag ju också då, när jag är inne på hoppas, så hoppas jag ju att vi klarar av klimathoten också. För de 160 000 som kom i fjol är väldigt liten grupp i jämförelse med om vi får de här stora klimatförändringarna i världen.
Ja, då blir det enorma.
Då blir det enorma mängder.
Flyktingströmmar.
Ja. Så man kan till och med se det som ett stresstest utifrån hur vi som samhälle klarar av en oväntad händelse. Och summa summarum så de flesta av oss har det ganska bra.
Jag upplever att du har empati i de här frågorna. Och så innan vi gick in i studion berättade du att din egen familj kom som arbetskraft till Sverige och valde att återflytta också när du var barn.
Mm.
Berätta lite grann.
Det är som så att min mamma, hon kom som 10-åring till Sverige. Och det var ganska snart efter att kriget då tog slut i Finland gentemot Sovjetunionen. Och då var det hennes pappa och mamma som tog alla barnen med sig och flyttade till Sverige. Och min pappa, han kom i följande våg. Slutet på 50-talet och som arbetskraftsinvandring då.
Mm.
Och sen så blev ju mina farföräldrar allt äldre. Så att det här, så då flyttade vi som familj då tillbaka till Finland för att bo lite närmare dem. Jag är född nere i Landskrona. Så en gång i tiden så talade jag klingande ren skånska. Men den har totalt försvunnit, den tonen i min röst. Och den är min dialekt är väldigt tydligt präglad av det finlandssvenska och inte av skånskan och mera. Men en gång i tiden, så jag var 9 år ungefär när vi flyttade till Pargas utanför Åbo.
Så din finlandssvenska, det är som din modersmål mer eller mindre?
Ja, jag är svenskspråkig och finlandssvenska är mitt modersmål. Sen är det klart att jag har ju lärt mig finska och jag har arbetat i jag har alltid arbetat på svenska, men i en finsk kontext så att säga. Och det här, så att jag är inte tvåspråkig, men det här är inte så långt ifrån. Mm.
Tack Lena Finne Jansson. Det var en intressant pratstund vi fick om invandring och de kortsiktiga problem vi har just nu med stor belastning på olika kommunens delar och det civila samhället. Men vi delar synen att det här är positivt för Sverige och för Örnsköldsvik på lite längre sikt. Tack för att du kom.
Tack så väldigt mycket själv.
Ja visst, vi skulle ju spela den avslutande låten också. Jag höll på att glömma.
Där har jag valt Av längtan till dig med Kajsa Stina Åkerström. Och det har ju lite att göra med det här med dels längtan och dels för att det är lite folkmusikinspirerat och sånt här som betyder mycket för mig.
I en evighet levde jag som om du inte fanns. I alla drömmar var du ändå nära, så underbart nära. Och jag trodde jag fann dig, men du var någon annanstans. Varenda gång jag funnit någon så såg jag att drömmen inte var sann. Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött. Det var enkelt och vackert, du sa att du väntat mig. Jag kunde ana att det fanns en himmel på jorden. Jag såg den och du bad mig att leva mitt liv alltid nära dig. Jag följde dina steg och allt jag någonsin drömt om fanns där för mig. Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Ja, alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött. Det finns ingen som lockat mitt hjärta så underbart. Med all din ömhet får du sorg och smärta att sakta försvinna. Alla skuggor, allt mörker som förr var så uppenbart, det skingras och tillsammans ser vi ljuset som stiger med solens fart. Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Ja, alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött. Tänk alla famnar jag lämnat av längtan till dig. För jag trodde att du fanns och väntade mig. Ja, alla dagar jag vandrat så sorgsen och trött, för att möta den vackraste människa jag någonsin mött.